With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det ett sant och varmt nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till Birros sportpodcast. Till avsnitt 2. Vi drog igång i förra veckan med ett möte med sportjournalisten Patrik Ekvall. Och har ni inte varit inne på oddsparen.com än, fattar ni eller? Om ni inte har varit där än så ta och masa era, du vet, förprogrammerade internetben in på oddsparen.com för att ta del av en hel del annat av det jag gör där, men också en massa speltips och artiklar. De har varit i Australien under australiska mästerskapen i tennis bland annat och rapporterat därifrån, pojkarna på Oddsbaren. Fattar ni eller? Gå in och kolla på de grejerna. Där har ni också mina texter. Det är nämligen också så att det här projektet med att du börjar skriva om sport igen och göra podd om sport igen även då handlar om att skriva krönikor, och de krönikorna publiceras 3 gånger i veckan. Och de kommer måndag, onsdagar och fredagar. Och det är inte bara om Francesco Totti och Fabio Grosso och Italiens VM-guld 9 juli 2006. Inte bara om dem. Det har faktiskt inte varit... Jo, första texten var lite om Totti. Sen tror jag smög in någonting om Totti om någon annan krönika. Men det har handlat om lite andra grejer också. Det är det som är så roligt med det här projektet. Jag har ju tidigare jobbat mycket med fotboll just. Jag började skriva fotbollstexter för svenska fans 2007, någon gång för 10 år sedan. Jobbade upp där, var med i fan-tv, hamnade sedan på Expressen och ja, har jobbat jättemycket med Club Calcio i tv och mitt annat och så. Så det kan jag ju, det gör jag ju rätt bra tycker jag ju själv. Sen leder jag en annan podd om allsvensk fotboll och lite sånt där. Men det som är kul och det som är helt nytt med det här projektet, det är ju då att man får skriva om andra saker. Och en grej som jag har märkt, eftersom jag har varit en sån gnällig jävel ända fram till, du vet, vad kan det ha varit, Lucia förra året typ. Jag kan fortfarande vara en gnällig jävel, men jag försöker jobba på den delen. Men en grej som jag märker när man öppnar upp ögonen, för alla vi människor har ju en väldigt massa fördomar, och det gäller ju även i sportens värld. Man blir ju liksom lätt insnöad på att det är roligare att kolla på en match mellan Benevento och Spal än att kolla på ett Manchester derby, därför att man tycker att engelsk fotboll är för mycket öl och inlägg på kanterna och snöiga matcher från Birmingham och sådana grejer, du vet. Och folk som sitter på flottiga stolar i flottiga O'Learys-barer och äter flottiga pommes frites och dricker sig fulla och kastar små bollar i nät i halvlek och sånt. Men så får man jobba med sina fördomar om man har tagit titta lite grann på en engelsk fotbollsmatch, upptäcker att ja, det där är ju inte lika långsamt som det mellan Benevento och Spal, och det är kanske inte lika taktiskt som det är mellan Fiorentina och Kiev och sånt där. Men det går fort! Och de sparkar ner varandra på mittplan, du vet, med karatesparkar, och får det godkänt av domarna och sådana sköna grejer, du vet. Men det är det jag menar, att man ska öppna upp sina ögon för lite nya saker. Och det är ju ett steg att ta då, det är ju ändå fortfarande inom samma familj, nämligen fotbollen. Men det jag försökt göra med det här projektet, att börja skriva om sport här nu, det nya, det är att öppna upp för helt nya sporter. Eller inte kanske nya så, men som jag liksom inte har grottat ner mig innan, som jag kanske har tittat på med ett sånt där halvtrött öga en lördag i soffan, du vet, när det är vinterstudion och sånt där. Jag skrev en krönika förra veckan om alpint till exempel, som jag i och för sig alltid tyckte är en fantastisk sport på alla sätt och vis, och stor respekt både för utövare och kommentatorer och experter och alla runt omkring, och, men framförallt de som åker såklart. Men jag har alltid tyckt väldigt mycket om det, men jag har liksom aldrig satt mig ner att formulera varför jag tycker det är kul att kolla på folk som kastar sig i tajta dräkter. Nu har inte att det är tajta dräkter någonting med själva idrotten att göra i dessa tider, får man ju vara väldigt nogsam och konstatera detta. Men du vet, att de kastar sig ner för de här livsfarliga backarna med mer eller mindre risk för sitt liv. Det är ju liksom Formel 1 utan skydd på något sätt. Och Formel 1 i sig är ju farligt. Då fattar man ju hur farligt det här är. Och det kanske finns någon lockelse i den här faran. Och så, det är någonting med det alpina och sekunderna som tickar och hundradelarna och gröna röda skyltar och experter som säger att det här går ju inte alls fort och så vinner de med 2,5 sekund och så försöker man lära sig linjerna i skidåkning och när åker någon fort och varför ser det fort ut fast det inte är fort och sånt där. Så jag skrev en text om det och det var ju vansinnigt roligt. Så det har varit liksom, ja, det har varit väldigt kul att skriva om sånt. Jag skrev om idrottsgalan och lite sånt där också. Så det har varit riktigt häftigt faktiskt. Och jag är väldigt glad och stolt över att få den chansen att göra det. Och det är det som är så spännande också med den här den nya mediala ordningen. Jag är ju så pass gammal att jag har varit en del av den gamla mediala ordningen, va? Du vet, med 2-3 dagstidningar och 2 tv-kanaler och en uppstickare på hörnan där, du vet, med reklam i. Jag är ju så gammal att jag minns att man gick på bio för att kolla på reklamen innan för att man tyckte den var rolig. Fattar du hur gammal jag är då, eller? Fattar? Du vet, man märker att man börjar bli gammal när först är ju spelarna alltid äldre. Sen blir de plötsligt ungefär i ens egen ålder. Sen så är de som är riktigt gamla på fotbollsplanen och är, du vet, som har såna evighetskarriärer, är yngre än en själv. Sen börjar man upptäcka att domarna börjar bli yngre än en själv. Sen upptäcker man att tränarna vid sidan av i sina kostymer. För alla tränare i fotboll ska ha kostymer, fattar du, eller? Ta bort det här lufsande, du vet, Åsa-Nisse-modet med folk i träningsoverall, fattar du, eller? Jag kommer ihåg, du vet, när jag apropå börjar bli gammal och har många minnen om saker och ting. Jag kommer ihåg när IFK Göteborg spelade i Europacuperna, du vet, Champions League och Europacupen. Det är länge sedan nu, men det är, ja, 20 år sedan kanske. I mitten av 90-talet, då kom ju de här United, Barcelona och Milan framförallt till Göteborg. Och då bodde jag i Göteborg. Jag bodde för övrigt bara en halvtaskligt slagen fyllefrispark från Nya Ullevi. Eller det som är Gamla Ullevi, men som heter Nya Ullevi, som de sa på spåret igår. Fattar ni det? Och då kom Milan i någon form av lång, du vet, en buss. Och så kom de av den där bussen där och skulle in på arenan där, du vet, i någon sorts regnblask i februari i Göteborgs dimma och goa gubbar och grejer, du vet. Och då står Göteborgsposten där, inget fel på dem, du vet, men de står där och så kollar de på de här killarna i kostym som kommer ut och de är ju stiliga som italienare är när de åker bort och så. Och då skriver de en text om det. Och den glömmer jag aldrig, den krönikan eller artikeln i GP. Det var liksom, hela andemeningen var hur diviga de här italienska fotbollsspelarna var. För att de kom i kostym. Så gör man ju inte, du vet. Vem tror de att de är som kommer i kostym hit till Göteborg? Här går vi omkring i fiskben, du vet, och fisknät och knyter upp håret, du vet. Ja, fattar du det? Och grejen är att det var ju precis tvärtom. Italienarna hade ju klätt upp sig och gjort sig fina för att visa respekt för Göteborg som stad, Sverige som land och IFK Göteborg som förening. Fattar du det där? Men de fattar inte det, du vet, utan där kommer man ju sina sliriga uppdragna, du vet, såna här jumpabrallor med dragkedja längst ner som man drar upp, du vet, och någon form av klickande sandaler som man skulle spatsera in i där med någon pyttipanna grej på någon papptallrik och så går man runt där och säger goa gubbar. Du vet, jag fattar inte den grejen. Det var en utvikning, men bär kostym och du står vid sidlinjen. Och man märker, för att återgå till det vi pratar om, eller det jag pratar om och det du lyssnar att jag pratar om, nämligen det här med att man blir äldre. Den ultimata åldersnojan när det gäller sport och fotboll då, särskilt kanske, den sätter ju in när man upptäcker före detta storspelares barn, söner, spelar. Och man tänker, ja men du, vänta nu, han Enrico Chiesa, det var ju väl häromdagen han gjorde mål i EM 96. Nej, det var det inte, det är 22 år sedan. Nu kommer hans son och spela i Fiorentina och prata om att, du vet, ta en plats i A-landslaget för ett år. Man fattar ju inte hur gammal man är, du vet. Men hur som helst, jag kommer i alla fall ihåg den typen av era, den typen av när liksom det bara fanns radiosporten, och jag vet att alla älskar radiosporten och radiosporten är bra. Men det här med podd och med allting, att få göra saker på sina egna villkor. Jag kommer ihåg när bloggen slog igenom så här 2004, 2005, 06 någon gång. Hur det egentligen gick och förbi de här förbannade kulturella grindväktarna och mediala som satt i sina manchesterbrallor och sina anusfläckiga skjortor, du vet. Och satt i ring och talade om för dem vem som var en riktig poet och vem som inte var det. Och så kommer man där med sin blogg och säger, fuck off, jag kan skriva mycket bättre än vad någon av er kan göra. Och dessutom kommer jag hitta en publik, för jag kommer dansa förbi er nu i mina sköna glättiga brallor här. Fattar du det där? Lite så är det med den här podcasten. Och grejen är att vi bygger upp det här nu. Vi börjar med två journalister, en som jag inte har umgåtts med, nämligen Patrik Ekvall i första avsnittet. Om ni inte har lyssnat på, gå in och gör det. Mycket intressant om drivkrafter och uppväxt och om Zlatan och landslaget och mitt annat. Och idag är det så småningom här kommer Jesper Husfeldt som är kommentator på TV4 och en god vän. Vi börjar lite så. Lite längre fram sen kommer vi ha utövare av idrott också. Vi har och folk runt omkring. Jag ska till exempel träffa Andreas Ravelli. Fattar ni eller? Inte Thomas, utan Andreas Ravelli, hans tvillingbror. Den historien vill man ju höra. Fattar du eller? Han kommer. Sen kommer även brottare Mikael Ljungbergs bror att komma till Byråsport podcast. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Mikael Ljungberg som ju tog OS-guld i brottning. Men sedan förlorade matchen mot de egna demonerna och tog sitt liv för ett antal år sedan. Så att det blir högt och det blir lågt. Så jag hoppas att ni vill vara med om att hänga med på den här resan. En podd som rullar är också liksom, det går liksom upp och det går ner och det är, ibland är det lugna vågor och ibland är det storm och ibland lyssnar man på ett avsnitt och sen så går man inte in och lyssnar på nästa och sådär. Men försök att hänga med här, jag lovar att det kommer bli spännande, jag lovar att ni kommer lära ett och annat och att ni kommer ha lite trevligt under tiden också. En annan skön text som jag skrev som jag även fick lite reaktioner från Norge faktiskt, någon norsk tidning hörde av sig. Jag vet inte om de återtryckte den eller skrev om den, men de skrev om att de hade läst den och det handlade om Therese Johaug, längdskidåkerska i Norge. Total superstjärna i Norge. Om du tänker Charlotte Kalla och så gångrar du det med några Charlotte Kalla till, då får du statusen på Therese Johaug i Norge. Och jag har följt den där. Det är inte heller en sport som man kastas över dygnet runt, men jag har liksom följt den och så gick det en dokumentär i SVT runt jul om Johaug från det att hon erkände att hon hade tagit någon form av läppbalsam och hade blivit ertappad med doping vad det var. Och sen så följde de henne under den här kampen där hon då skulle rentvå sitt namn och försöka få ner antalet månader som hon skulle bli avstängd och så. Otroligt fascinerande dokumentär. Man kom extremt nära denna Johaug som jag inte hade någon större koll på innan. Men det var väldigt intressant att se reaktionerna i Sverige, de mediala då särskilt, hur de fördömer henne, hur hårt de går åt henne, hur förbannade de blir på hela Norge, hur den här domen över henne kastar misstänksamma skuggor över hela det norska skidlandslaget. Och jag har lite svårt att dra annan slutsats än att det handlar om att Norge är mycket bättre än Sverige på längdskidåkning, men att Sverige för en gång, för inte så länge sedan, var bättre än Norge. Det svider va? Vi är ju en stolt nation Sverige och det ska vi vara, det är fint tycker jag. Men ibland har vi lite svårt när den där stoltheten går liksom, du vet, när den hackar lite. Och när något annat land, särskilt om det är ett grannland som vi då har olika uppfattningar om, går förbi oss, då tar vi varje chans att ge sig på. Johaug fick på något sätt representera Norge. En intressant skillnad också när det gäller norska skidstjärnor som faller, om vi då får säga att Johaug har gjort det. Nu är hon ju samlad ihop sig själv på alla sätt och vis. Och hon lär ju komma tillbaka starkare än någonsin. Men om vi då ponerar att vi antar att det här är ett fall. Det är det ju. Sen får vi se om hon kommer tillbaka. Om man jämför med Petter Northug, den andra norska giganten på den manliga. Han är ju också en superstjärna i Norge. Dock kanske inte lika framgångsrik i spåren. Däremot har han ju en aura på ett Mikael Persbrandt-aktigt sätt omkring sig. Du vet. Allting han gör är coolt för att han är en snygg man och rock'n'roll. Liksom. Men när Johaug gjorde ungefär något liknande då, fast i någon mening värre i svenska ögon, nämligen dopade sig. Hon hävdar att det har skett av misstag, att jag har gjort av en läppbalsam och hon är förtvivlad förbannad. Sen tänker jag så här, om det nu är så att Johaug har gjort det här av misstag och slåss för sin heder och försöker bevisa det här. Eller rättare sagt, om det inte är så, utan att hon faktiskt medvetet tog det, varför bjuder hon in ett tv-team som får följa henne mer eller mindre in i, du vet, de allra, överallt följer de henne. Om det nu är så att hon faktiskt ljuger, ta och tänk på den bara ett litet tag. Fattar du det där? Men jag kommer ihåg när Northug, han körde ju, om det var rattfull, han körde omkring i någon bil där i alla fall och var stökig och krockade och hade sig. Då var det liksom rapporteringen kring den grejen i Sverige var ju att ja, men det är ju han, du vet, lite snett leende. Det var ju tur att han inte körde ihjäl någon. Det är ändå Petter Northug, han är ju rock'n'roll liksom. Så att det har varit liksom skillnad på norska skidstjärnor som faller beroende på hur de faller. Doping är tydligen värre än att köra omkring i bil och krocka och ha sig trots att man borde låta bli det. Fattar du det där? Den grejen finns också att läsa in i poddsparen.com. Sen kan ni följa mig på Facebook där jag heter Marcus Birro för enkelhetens skull. Sen finns jag på Twitter och jag finns på Instagram, så gå in och kolla några grejerna. Efter denna sköna såna harang här, jag sitter och blickar ut över det här. Det är en skön sån vinterdag i Stockholm idag. Blå himmel, kallt, snö. Så jag ska väl stanna inne kanske och kolla på alpint. Det är någon form av störtlopp i Kitzbühel tror jag. Det måste man ju se alltså. Men det har ju ni redan sett när det här kommer ut, fattar ni eller? Men ändå. Dagens gäst är Jesper Husfeldt, just nu aktuell i ett något annorlunda sammanhang. Han toppade massa tidningars första sidor ute på nätet i veckan, såg jag. Därför att han varit modig nog att ta bladet från munnen om en tidigare vän till honom och kollega som har betett sig på ett fullständigt vedervärdigt sätt när det gäller ekonomi. Jag har helt enkelt snott han och hans tjejs pengar och lurat och bedragit en väldigt massa människor, och hela den här nystan håller på att rullas upp. Den grejen får ni dock ta del av på andra forum i andra sammanhang. När det gäller den gode Jesper. Här pratar vi om allting annat. Vi pratar väldigt mycket fotboll. Vi pratar om Italien. Vi pratar om intresset för Italien, hur det växer, hur man håller det vid liv, varför han älskar den sydeuropeiska fotbollen. Men också väldigt många historier kring när han hängde på Milanello och spanade in Andrea Pirlo, slog frisparkar och Pirlo så småningom så sedan kommer inne på Milanello där Jesper sitter och kollar på engelska frisparkar som är på en missat. Den storyn är underbar. Sen surrar vi även lite om vad som, förutom också vad som krävs för att bli sportjournalist, att vara passionerad men ändå lyckas ha distans till det man gör. Och Jesper är en av de där som har hållit sig. Vi träffades första gången för över 20, ja det är nästan inte 20 år sedan, va? Apropå att bli gammal. Nej, men det är 10-12 år sedan kanske. När jag var på dåvarande Kanal Plus, nu varande Simor, och pratade fotboll, då kom han in där och så satt vi och snackade. Jesper är en av de där. Dels är han otroligt kunnig, otroligt passionerad, och han är väldigt bra på det han gör, och vi har gemensamma intressen med fotboll och så, och Italien och allt. Men han är också en människa med ett stort hjärta, och i mediekretsar är det inte alltid så, vad ska vi säga, så vanligt frekvent att det hjärtat slår. Även om man som figur i media skulle hamna lite snett, så är det lätt att de där människorna som tycker mycket om en plötsligt tycker något mindre om en, beroende på var någonstans i den mediala hierarkin man befinner sig, fattar ni eller? Det där har Jesper Husfeldt skitit rätt högaktningsfullt i och alltid brytt sig om människan bakom och så. Och det tycker jag är ja, jag gillar ju sånt. Jag tycker det är storslaget på alla sätt. Så varsågoda, jag ger er Jesper Husfeldt. Vi säger bara hej och välkommen till Jesper Husfeldt.
Stort tack för det.
Det är kul. Hur är läget?
Underbart.
Det är bra. Hur ofta är du på Södermalm, undrar vi lite?
Lite för sällan.
Ja.
Men
du bor ju inte ens i Stockholm längre.
Nej, jag tyckte det var väldigt mysigt att gå på Söder när jag flyttade hit 99.
Ja.
Hängde mycket på kaféerna här runt Nytorget. Men det känns som stadsdelen har förändrats lite på de här åren faktiskt.
Ja, det är riktigt.
Mindre mysigt, känner jag, än vad det var förr.
Ja.
Men det är kanske jag som har förändrats också.
Ja, det har du sannoliken gjort. Vi har ju känt varandra, det är ju ingen hemlighet. Under flera år, under de åren så har du ju genomgått stora förändringar, tycker jag.
Tycker du?
Till bättre.
Aha,
du har ju fantastiska minnen. Nej, men det händer ju saker. Du vågar vara ärlig med att det händer saker. Du är öppen med liksom förändringar i livet. Och
Jag är väldigt transparent med sånt som inträffar. Alltså om det är bra saker och även med dåliga saker i livet som händer. För det händer ju oss människor mycket skit.
Ja, men i den utvecklingen den tydligaste kanske. För tidigare, du var ju öppen med när det gick bra och så. Du visade gärna liksom fina kläder och att du tyckte det var kul. Men du har också vågat visa och berätta om andra grejer.
Kläderna var faktiskt så här, Marcus, att det var en chef som vi hade på TV4 på den tiden.
Ja.
Som var väldigt modeintresserad. Och han skrev till och med i café. Och jag hade liksom aldrig insett att man behövde vara så fin i tv. Alltså så att man behövde köpa fina kostymer.
För du är ju från Linköping, ska vi säga.
Ja, men han rankade journalister och hur fint klädda journalister var. Jag tror han hade någon topp 50-lista och sånt där. Jag var inte ens med på den. Och då förstod jag att jag måste nog också shape upp mig lite grann.
Ja.
Så att jag får tacka honom för den lärdomen. Så att garderoben ser roligare ut idag än för 10 år sedan. Så kan man ju säga.
Ja.
Även om jag var väldigt modintresserad då, så var jag kanske lite mer, vad ska vi säga, klädde mig mer som en rockkille.
Ja.
Och när jag var någonstans runt 35 så kände jag att nu är det dags att börja shapea upp det här. Jag behöver bli en man också.
Ja.
Så att då byggde jag upp en liten garderob.
Det är riktigt, för jag vet inte om det är samma chef att prata om, men när jag jobbade ihop med dig i den ordningen, var det, det var jag som jobbade ihop med dig under EM 2012, då kom det faktiskt direktiv med bilder på.
Mm.
I mailform.
Där det stod exakt hur man skulle se ut och hur man inte skulle. Kommer du ihåg att det var ett kryss?
Det var en senare chef.
Ja, det var en senare chef.
Men då hade vi ju kläder EM 2012 från Rosenborn.
Ja.
Och det var ju jag som hade promotat dem väldigt hårt. Det är en väldigt bra klädbutik som ligger längs Strandvägen. Ja.
Fina människor som jobbar också.
Ja. Ja. Och jag är jätteglad att vi fick de grejerna. Sen var det faktiskt så att några av våra medarbetare hade lite otur med ärmarna. Skräddaren hade liksom... tycker de då ställt till det. Jag vet inte vad som var rätt eller fel där. Men det var några som inte var nöjda med armlängd och sånt. Mm. Men kostymen i sig var ju kanon. Henke Larsson fick han.
Ja.
Han gav ju bort sin efter mästerskapet. Han bara kastade iväg den. Jag kommer inte ihåg vad som tog den.
För att?
Ja, mästerskapet var slut. Nu räcker det liksom.
Ja, okej. Okay. Han kanske inte är en kostymkille riktigt.
Nej, det tror jag inte. Nej.
Men den resan är intressant. Jag tycker vi vill ju återkomma till den. Liksom. Men också... Om vi börjar från början lite kort ändå. Uppväxt just i Götland, det gillar vi.
Ja, det är ju jag.
Är du på min mobil nu eller?
Ja, jag kikar lite grann. Det var fel.
Ja, du kan ta
jag tänkte bara, man får stänga av alla grejer. Så att
Jag vet inte.
Det är inte så att...
Ja, men... Vi ska säga det till någon som vi har. Den ser närmast identisk ut faktiskt.
Ja, den gör det. Den gör det. Ja. Men nu har vi sånt där flygplansläge.
Men just i Götland från början. Inte ifrån Linköping, utan lite utanför Linköping.
Bodde i något område som jag tror hette Ullevi faktiskt.
Ullevi?
I Linköping. Så det var ett nytt område på den tiden. Och sen så flyttade vi till Linghem när jag var några månader gammal bara.
Ja.
Och där fick jag mina första kompisar. Flyttade därifrån när jag var 3. Bodde i Rimfors ett par år. Flyttade till Slommarp i Mjölby. Mina föräldrar skilde sig. Sen hamnade jag i Mjölby Ryttarhagen. Där bodde jag var 10. Flyttade till Linghem. Tillbaka till mina rötter igen kan man säga, där jag träffade mina kompisar från dem jag hade växt upp med igen och började umgås med dem och fick lite nya vänner. Och där bodde jag då fram till 93. Jag bodde där i 9 år i 2 olika hus och 93 flyttade jag till mamma och bodde ett år i Malmslätt. Jag var ju ofta hos mamma på somrarna i Malmslätt.
Ja.
Men inte samma region alltså som du har bott i, Norrköping.
Nej, det är en annan del av Östergötland.
Och ibland tänker jag så här, när du bodde i Norrköping, var det inte som bäst då? I ditt liv. Trivdes inte du väldigt bra?
Nej, jag trivdes bra. Norrköping var ju fantastiskt.
Ja.
Det var otroligt. Det är fortfarande en otroligt underskattad och vacker stad.
Visst är det?
Det var bra år. Framförallt jag lämnade från Göteborg.
Den är romantisk på något industriellt sätt.
Ja, verkligen. Ja, men den är ruffig. Det är det som är. Den är ruffig och vacker liksom, och innerlig på något sätt. Jag gillar Norrköping. Jag hade jättemånga fina år i Norrköping. Så det var nog väldigt många bra år där.
Jag vet jag att tänker du... på det ibland.
Ja, jag vet, du tänker på det. Ja, jag vet. För du brukar meddela mig att du tycker mer eller mindre jag ska flytta tillbaka lite. Jag menar att det är bättre för mig att bo där än att bo i Stockholm.
Alltså, om du sitter mitt på söder tror jag kan vara lite självskadebeteende för dig ibland.
Ja.
Det tror jag.
Nu, apropå för att knyta an till det du börjar med, så är det intressant att ta en promenad runt Nytorget efter MeToo-bomberna exploderade. För många av dem sprängdes ju där, som gärna häcklade där och stod högt upp och sa hur fina de var. De följde rätt hårt. Och de hängde ofta där. Så att man kan gå där, så det är som att gå som, du vet, man går genom en krigszon. Som en soldat i ett krig man inte var menad för. Men man kan gå igenom det och utan att skämmas.
Ja, det imploderade kan man säga.
Ja, exakt. Det exploderade utan att det syntes också. Men det var fina år i Norrköping. Men jag trivs ju hyfsat bra här. Och barnen går ju i skola och sånt där. Så det är ju som det är liksom. Men sen, vad gjorde flytten till Stockholm? Är det att du känner igen lite av den här grejen? Vad hände med dig när du flyttade till Stockholm? Varför flyttade du? Var det jobb? Eller hade du jobb när du kom hit? Eller flyttade du?
Nej, jag fick mitt drömjobb alltså. Jag fick jobb på Kanal Plus 1999. Och det var 100-tals sökande. Det var Mercury Urval som var inblandade. Och av de här 100-tals sökandena så var jag en av de få de ens ringde upp till att börja med. Och sen tog upp till Stockholm först en gång och så var det en slutgallring. Och då var jag på väg in på Viasat Sport också samtidigt och skulle göra hockey-VM där. Och då stod det mellan mig och Henrik Jonsson. Henrik Jonsson som är så snygg.
Tillsammans med
Malin Bajard. Och han passade utmärkt som rinkreporter i hockey-VM, för han fick det där jobbet sen. Alltså när jag hade tackat nej, då var det ju bara en kandidat kvar. Men jag chansade faktiskt och sa till Viasat att jag går för det här jobbet på Kanal Plus. All in där. Och jag meddelade Kanal Plus det också. Och av 3 slutkandidater så fick jag jobbet.
Då såg ju även rättighetsdjungeln helt annorlunda ut.
Ja, det var ju rena rama drömhuset att komma in i på Kanal Plus, där Arne Hägerfors fanns, där Lasse Granqvist var på väg in, Niklas Holmgren, Anders Fredriksson, alla våra experter. Jag bidrog starkt till att få in Jens Fjällström på den tiden, vi jobbade tillsammans och tjatade in honom på den tiden, gjorde jag till och med.
Han gjorde ju en kometkarriär där sen.
Ja, han gjorde det.
Som expert.
Ja, och nu är han i Malmö FF då, som lite assisterande tränare.
Ja.
Ja, men vi hade ju då allsvensk fotboll, elitserien, Premier League. Vi fick Serie A sommaren 99. Vi hade till och med spanska ligan ett tag. Och ja, det är vilken buffé för oss som jobbade med det där.
Ja.
Framförallt när vi fick åka iväg då på matcher. Jag fick inte åka så mycket till England. Jag jobbade mest med allsvenskan och ser det mer också Serie A då,
ja,
som blev min liga.
Men det är intressant det där, för att det, jag menar, trots att allting har förändrats, det här är nästan, det är 20 år sedan mer eller mindre. Mm. Det är lång tid.
Ja, det är riktigt sjukt alltså.
Och du är ändå kvar och gör liksom de stora, vad är det du, förutom din liksom talang och att du är bra på ditt jobb naturligtvis, det är det ju inga, men du har ju också varit liksom jävligt, trots att du är numera också kanske ännu mer med modig och vågar stå för en del saker som kan möjligen uppfattas som kontroversiellt, men du har liksom varit smart. Har du funderat någonting varför du går så jävla bra länge för?
Ja, men det jag vet i alla fall från 93 och fram till kanske 08, de första 15 åren, då jag i princip backade på att hålla på med det här. Det var ju liksom inga pengar i det, utan det var ju hårt jobb till väldigt liten penning. Men de åren så var jag väldigt målmedveten och noggrann med att vara bra inom alla områden. Alltså jag ville lära mig allt i en domarbok exempelvis för att kunna kommentera. Eller jag ville lära mig allt om alla uttal så att allt satt där. Jag ville läsa alla italienska tidningar och sajter för att kunna veta det mesta runt matcherna. Jag var så extremt nyfiken de här första 15 åren.
Ja.
Så nyfiken så att jag liksom reste ner till Italien, bodde där och liksom kände av ligan för att kunna bottna i den.
Mm.
Och det har ju sen hängt med mig. Jag jobbar väl kanske mer med formspråk, stil idag än noggrannhet när det gäller just detaljer i förberedelser. Men jag tyckte jag satte en grund i alla fall för mig själv.
Mm.
Sen får ju folk uppfatta mig som de vill. Men jag kunde i alla fall se mig själv i spegeln och känna att jag har gjort nästan allt jag kan för att vara bäst.
Mm. Men en utveckling i din egen sån här liksom sportrapporteringskarriär, måste jag säga, det är att, menar, du har alltid varit väldigt duktig, alltid väldigt påläst, och som följer italiensk fotboll har varit extremt kunnig om det och så. Och du har lärt mig väldigt mycket. Det som har hänt de sista åren med dig, tycker jag, i kommenterandet, det är att du numera också känns som extremt trygg.
Mm-hmm.
Fattar du? Alltså, det är Hustfeldt som kör. Ja, men det är tryggt.
Ja, det är nog...
Du har hittat en, du har jobbat till en plats som är din, liksom, och den har du.
Ja.
Det är inte så många som har den.
Nej, men du har nog en poäng. Alltså, jag var nog trygg i det jag gjorde innan förut också. Jag kanske uppfattas tryggare idag. Det vet jag inte. Och det kanske bara du som känner det. Men det fanns ju tillfällen där när jag fick göra mina första stora uppdrag. Där jag liksom målade med för stora penseldrag ibland.
Uh-huh.
Och det blev jävligt misslyckat vid ett par tillfällen. Och ett par gånger blev jag ju... Jag var så hårt ansträngd med många jobb under en period. Så att liksom ingenting blev 100% bra.
Men har du varit prestigelös också?
Har jag varit det?
Det måste ju vara för att kunna hänga kvar. Men det är att plugga dumma böcker, att läsa på, att inte bara så här, men jag gör det här kan jag, det håller jag mig till, utan nej, men det där kan jag inte, men då läser jag på.
Ja, men jag tror så här att om du ska bli bäst, jag vill ju ha de bästa jobben, så var det ju.
Mm.
Då måste ju jag ha konkurrensmedel gentemot exempelvis Lasse Granqvist, för att ens kunna konkurrera med honom. Och då måste jag göra alla saker så bra det bara går.
Mm.
Och det har jag försökt göra. Jag har liksom grävt och grävt för att lära mig så mycket som möjligt.
Mm.
Och jag konkurrerar på mitt sätt, så att säga. Men det är klart att den dagen man tappar den, så att säga, gnistan, glöden och intresset, då blir man inte bra heller.
Vad är det som gör Lasse Granqvist så bra då? Vad är grejen där liksom?
Han hade ju ett uttryckssätt på 90-talet som är oefterhärmligt. Han lät ju munnen gå otroligt snabbt och med full kontroll och med liksom ett stort, härligt och ganska unikt ordförråd. Lite traditionell svenska, skulle man kunna säga. Och Lasse var ju lite lillgammal. Han är ju 50 då, men han såg nästan likadan ut för 20 år sedan.
Ja, det är riktigt.
Så att han blev man tidigt, kan man säga. Och Lasse, han... De där åren och även många år in på 2000-talet, så tycker jag han hade ett större omfång i allt han gjorde, liksom röstmässigt och språkmässigt. Och så sköt han liksom rakt in i hjärtat på oss. Och det går inte att luras när det gäller känslor och passion.
Nej.
Och vi var så många som vi träffade samtidigt. Så det han gjorde på radion, det Det är det häftigaste någon har gjort i alla fall, tycker jag, i vår tid vad det gäller kommentering.
Men det där är ju, han är ju också det, är liksom, det är en medial utveckling där. Han var ju på radion först och sen så var han då på tv och nu är han liksom programledare. Det är ändå helt olika typer av liksom, arenor att använda språket och använda sin talang till. Han har liksom lyckats på alla delar han gör. Men tycker du att han var som bäst när han körde hockey för, eller förlåt, när han körde radio? För där är det ju...
På kommenteringen så hade han ju ett så stort språk så att det kom ju bäst till sin rätt.
Du måste skapa bilder.
Precis.
Till skillnad med tv har du bilder, ja, själv. Du behöver inte måla dem.
Nej, och därför så var ju han så överlägsen i det han gjorde då. Sen har ju han hela registret. Han är ju liksom nedsänd till jorden för att bli kommentator och programledare för oss inom sport.
Ja.
Han lever ju för det här liksom fullt ut. 24-7.
Ja. Ja.
Medans jag har lite andra saker jag håller på med i livet. Det gör han också. Han har ju jättehäftiga grejer. Men på något vis, han är så mycket sport, alltså sport i tv, Lasse.
Det är kul, för att om du kollar bakom honom, där finns det inget annat. Men alltså, han är rätt hemlig. Man vet inga hemma hos repot. Man vet inte så mycket mer än att det
bara... Ja, vi kollegor vet vad han pysslar med. Han har ett fantastiskt liv, Lasse.
Men hur,
det har han.
Hur är du som person förutom sport? Vi kan ta en gemensam, en annan vän som kommenterar fotboll, Niklas Jarelind.
Mm.
Han är ju helt autistisk egentligen. Liksom. Jag älskar honom. Vi har ju känt honom också väldigt länge och han är liksom... Han är en viss sorts människa och person, men när han kommenterar fotboll, om man bara vet om det om honom, så tror jag inte man kan inte ens ana vad som rör sig bakom de där kulisserna, du vet. Det är ett stort mörker där.
Ja, jag blir nästan förvånad varenda gång han sätter sig bakom en mikrofon och bara gapar rakt ut.
För ser man vi ska säga det koppar, ser man Niklas Jarelind då i ett socialt sammanhang, så är han ju inte som han är i tv direkt.
Nej, han är lugn och cool, men mer en musla.
Ja.
Väldigt återhållsam.
Men du är ju mer italiensk, du är mer social, du är mer stora gester och sånt där.
Ja.
Har du istället fått hålla igen då i kommenteringen liksom? Eller har du
sa nej, jag hade en dröm om att kunna kommentera på ett visst sätt och då ska det ju liksom i lugna perioder i matcherna ska det vara lugnt och fint. Men när det händer någonting, då vill jag trycka på och ösa liksom. Det ska vara, när det är som allra bäst, då vill man liksom lägga in sista växeln och gasa.
Det känns som att du är på en jävligt bra plats just nu. Är det roligaste du gör just nu att köra liksom toppmatcherna i Allsvenskan? För det är det. Får du välja själv när du ser spelschemat, när det kommer, att den och de vill ha, eller hur?
Nej, men jag har den turen i alla fall att få bra matcher. Det kan man ändå säga. Så att jag
det är ju inte så att de sitter och lottar matcherna.
Nej,
på redaktionen.
Nej, men jag får vara tacksam då att de ger mig ett par bra matcher varje vecka.
Ja.
Men det här sättet att leva på passar ju mig extremt bra. Mm. Och kunna resa runt och sommarhalvåret och vara väldigt mycket ledig på vintern.
Är det så det funkar eller?
Ja.
Du behöver inte gå in och... Nu gör du ju andra grejer i och för sig nu. Vi ska inte komma till det sen, gladiatorn och annat. Men är det så att du är liksom jobbar hårt sommaren, ledig vintern?
Så är det.
Men nu har du ju ett liv också, för det hade du inte när vi jobbade så mycket.
Ett annat liv?
Ja. Ett riktigt... Eller ja, men alltså du har andra människor att ta hänsyn till. Hur är det?
Och två katter.
Ja, fantastiskt. Kurre, vad heter den?
Kurre heter den ena och Brollan heter den andra.
Ja, för du bor grann med Thomas Bolin.
Ja.
Hissar han Parma-flaggan på nationalen nu?
Eller
står han i Parma-tröja kanske och hissar svenska?
Ja, något sånt.
För det är ju gul och blå.
Om det där. Ja, vi snackade om det. Jag tror att någonting var det med det där i alla fall.
Ja. Hänger ni eller?
En 7 och en 11 har jag hemma.
Ja,
vi hänger en del.
Ja.
Han var hemma hos mig i förrgår. Han skulle dyka upp igår, det gjorde han inte. För då var jag iväg på begravning. Och i morgon ska han dyka upp också.
Ja. Vi, ha,
vi spelar mest paddel. Vi umgås inte sådär så att vi liksom sitter och hänger och tittar på tv eller någonting.
Ni gör grejer ihop.
Ja, han köpte en travhäst här och så ringde han mig innan jul. Och så sa han, nu är det tomten som ringer här. Du ska få en del i den här travhästen. Så att jag har en andel i en travhäst, ett kallblod som heter Andelskungen. Så att vi har häst ihop, jag och Thomas. Och ett stort gäng människor som är delägare i den.
Ja, okej.
Mm.
Spännande.
Ja.
Är han skön eller?
Ja, han är väldigt, väldigt snäll och han gör allt för sina vänner.
Ja.
Jag försöker ju vara lite så också. Alltså, jag vill gärna bjuda in folk hem till mig och liksom bjuda på fest och bjuda ner folk till Spanien när jag är där och umgås mycket och stort med många av dem jag älskar, både vänner och familj. Och han är ju liksom som mig gånger 1000 när det gäller de här bitarna.
Ja.
Han öppnade till och med en nattklubb liksom, mitt i stan, för att hans polare skulle ha någonstans att gå in i stan.
Ja.
Han bjuder med folk, du vet, det är hästar och det är nattklubbar, men det är inte bara det.
Hade ni surrat om hästen innan eller?
Nej, han bara ringde mig innan jul. Tjena, tomten här.
Kan han ha sig själv? Eller var det bara för att han gav bort något? Eller
ja, han ville ge bort lite.
Ja, okay.
Ja, han är väldigt, mot dem han tycker om och sådär, så är han väldigt generös. Sen är han ju... vad ska vi säga?
Tvär mot media.
Ja, det skar sig väl där på något vis för 20 år sedan. Det gjorde ju, det är inget att snacka om det. Mm. Men han är lite envis. Han är väldigt, väldigt envis.
Det är långsint.
Ja.
Men han kanske har rätt att vara det.
Ja, alla får ju vara precis som de vill. Ja. Så att han har ju rätt att vara det om han vill. Sen vet jag inte, jag menar, vi snackade om självskadebeteende förut. Det är ju, vissa saker för egen del måste man ju glömma och gå vidare. Ja. Men det kan göra ont, det vet du också.
Ja, ja, och det är lättare sagt än gjort.
Ja, det är det.
En process, som vi säger.
Det är det. Exakt.
Ja. Men du har ju alltid börjat för den sydeuropeiska stilen, för om man får uttrycka det så. Du är ju i Italien alltså. Och inte gjort någon hemlighet av det. Bara om det har varit Zlatan-konjunktur eller inte.
Älskar
Italien. Vad är det med den som gör, vad är det som gör liksom, att du trist? Det är inte bara Italien, du har ju, du bor i Spanien. Mm. Så det är inte bara liksom. Vad är det som gör? Är du full på i fel breddgrad egentligen?
Ja, det är absolut. Alltså det är ju en avslappnad livsstil. Det är inget att snacka om. Jag var ju rimmig med mamma första gången 1987. Och bara så fort vi hade landat så bara, vad är det här för plats på jorden?
Ja.
Språket, vi drack Tassoni tror jag den här drycken hette. Som man aldrig kommer glömma hur den smakar. Och ja, pizzorna och pastan fastar man ju fort för såklart. Och Sen kommer kaffet, det är ju liksom bilarna eller kläderna eller liksom, du kan gå till vad som helst. Ja. De ligger ju så långt före resten av världen så det finns inte en del av de här bitarna.
Ja.
Och ja.
Men var det med livsstilen än fotbollen som tog greppet först om dig och ditt intresse för det? Eller kom det ihop liksom?
Ja, alltså det gick nog parallellt. Jag älskar ju fotboll och det här var ju liksom som hand i handsken för mig. Att få både fotbollen och landet i samma veva. Det var ju för bra för att vara sant.
Jag vet att du brukar upplysa människor ibland som hör av som vill bli som du då, sportkommentator och jobba med idrott i media och sådär. Att res ner och bo i de här länderna som du då är intresserad av, till exempel Italien, Spanien eller England också för en del, och lära er på plats. För det gjorde ju du också. Mm. Bodde där under en period i Toscana var det, va? I Florens helt enkelt.
Ja, alltså precis. Jag bodde precis som du i Toscana i Florens.
Ja.
Nej, men framförallt se till att bli bättre än alla andra i det du gör. Och ska du bottna någonstans, vad ska du bli bäst på, allra bäst på, då måste man ju lära sig mer än alla andra.
Ja.
Det är väl det viktigaste, tror jag.
Ja. Om man nu säger att du är på en bra plats nu, du jobbar med väldigt mycket människor. Det här med Wikegård, när man träffar Wikegård, jag träffade honom i ett hockeysammanhang för något år sedan, av andra sammanhang, i Ängelholm, min hockeylada.
Ja.
Han stod ju taggad som att det är VM-final jämnt. Och det var Rögle och Djurgården och sånt där.
Ja.
Vad är det som gör...
Han är för skön. Så fort jag börjar närma min hockeylada blir jag lite arg, säger han.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Okej. Okay. Ja. Och han
bra arg. Bra
energi.
Tränar arg. Du vet sådär.
Ja.
Kan skälla ut någon jävel.
För han är ju extremt populär. Han kan ju dra en kille som jag och andra också, som inte är så jävla intresserad av hockey, till hockey för att han är där.
Mm.
Man läser något, man ser sporten på ett, aha, är det så? Vad har du lärt som inte heller är en hockeykille direkt av honom?
Massor. Framförallt Niklas har ju en karaktär utåt och en helt annan på insidan. Det är ju en enormt snäll omtänksam kille, väldigt lugn, cool. Ja.
Och sen
han lever ju ut något alter ego inom hockeyn, ja. Som han liksom måste, han måste få utlopp för den där alter egot. Ja. Så det får han ju, men annars är han ju otroligt god och lugn och härlig bara.
Ja.
Nej, men han har lärt mig mycket, vi pratar mycket, han är ju en duktig ledare. Han är ju så noggrann, du vet, sådär, som man bara drömmer om att vara när det handlar om förberedelser. Eller jag har ju fått lära mig mycket när det gäller ledarskap av honom.
Ja.
Hur man ska tänka i en grupp och hur man ska ta hand om alla och se alla och få alla att prestera bra. Ja. Han är skicklig, han har läst extremt mycket inom ledarskap.
Har du fattat att du var en ledare? För när vi har ju jobbat ihop under Club Calcio. Mm. Fattar ni det? Bland det roligaste som jag har fått göra.
Det var en rörig grupp, kan jag säga.
Ja, det var en väldigt rörig grupp. Vi behöver inte gå in på alla delarna som var röriga i det, men det var en stökig grupp. Men du var ju ändå då, och det fattade man kanske nu efter, men en sammanhållande länk, en ledare för Club Calcio.
Ja.
Insåg du det då?
Ja, det tror jag. Ja, under den perioden.
Du hade problem att få med dig en del? Eller?
Nej, men jag kände mig väldigt ansvarsfull i den där uppgiften på något vis. För att alla ni var ju otroligt olika och nästan lite spretiga och hade olika roller.
Ja.
Och när vi gjorde Club Calcio så var ju målet att göra ett magasin som ingen annan har gjort tidigare. Det skulle vara högre i tak än någon annanstans. Ja. Inte bråka för bråkandets skull, men stå för sina åsikter och gärna skapa lite bufflig stämning i studion när det behövs. Och det har man ju inte sett efteråt heller. Mm. Jag är ju otroligt stolt över hur ni gick in liksom i era roller. Du var ju lite av en sidekick till mig. Martin var ju besserwisser, framförallt inriktad på fotboll. Och Thomas Nordahl var ju historikern.
Ja.
Den gamla farbrorn som fick sitta och läsa lite ibland.
Ja.
Och du fick ju vara poeten. Du fick ju till och med gå fram och läsa dina egna dikter, fotbollsdikter ibland.
Ja.
Och ni spelar ju inte era roller, utan ni var ju era roller.
Men, ja, men ni var ju det fullt ut.
Ja.
Så det var ju på det sättet. Saknar du Club Calcio någonting? Du gör ju ändå liksom massa andra roliga grejer. Egentligen inte.
Va? Inte just Club Calcio kanske, där vi satt. Men skulle vi gjort det här magasinet, vi fyra, liksom nere i Positano istället.
Ja.
och gör det varje söndag. Ja. Då hade jag ju älskat att få göra det livet ut.
Ja. Jag tror vi är ju överens och sams om mycket och sådär. Men en grej som jag tror kanske kan skilja, och vi kan testa lite på den. Alltså, är mediehusen dåliga på att promota seriala liga och sådär? Eller, för jag vet att du brukar vara nöjd med att man kan se väldigt många matcher och så.
Mm.
Och det kan man ju. Men det finns ju inga studieprogram, det finns liksom ingen, ibland inte ens svenska kommentatorer, ibland är det engelska.
Det är för få som tittar. I alla fall av de tittare man ser. Alltså det som de kan räkna som tittare genom undersökningar och streaming etc. Mm. De kan ju inte räkna alla pirater, om det nu sitter människor med någon typ av speciell paraboluppkoppling eller någon piratkopia. Det kan de inte räkna.
Men ska man inte gå före då? Var det inte det vi försökte göra med Club Calcio? Nu hade vi en väldigt tur när vi drog igång. Det kom att samma dag vi började, om det var dagen innan, så blev Zlatan klar för Milan.
Ja,
det var helt sjukt hur det föll på plats. Mm-hmm. Och då hade vi ju massor tittare. Sen gick Zlatan till Frankrike.
Ja, vi sände en kanal som många kunde få in också.
TV4 Sport hette den då, va?
Ja, och då var TV4 Sport en stor kanal som många fick in.
Ja.
Så vi hade ju väldigt mycket tittare för att vara en fotbollsliga under första säsongen.
Ja, och det var väl Zlatan mycket då?
Och då var det du och jag och Simon Bank.
Just det, Simon Bank var det första, ja.
Och Martin Åslund.
Just det, sen kom Nordahl in. Bank gick till andra grejer där, ja.
Ja.
Men alltså, skulle man inte kunna tänka att man går före då? Att man bygger ett magasin kring La Liga och Serie A och just... Med tanke på att okej, det är inte så många som kollar. Men just för att så många kollar på de andra grejerna vi gör, så
får det går inte idag i linjär tv. Linjär tv är på väg ut för.
Men kan man inte lägga det på nätet då?
Göra på på en bra plats, ja. Det är svårt att bygga ligor. Alltså, det är
men väldigt... kollar inte folk på uppsnack inför matcher?
Det sägs att det är bara... Om det är 100% av tittarna då, säger vi. Om det är 100 personer som ser matchen... Så är det 10 som ser studion.
Är det sån stor differens?
Mm.
Shit alltså.
Mm. Så att folk ser matcherna. Jag älskar att titta på studio. Jag följer alltid studio om det är vi har satt här och Premier League.
Men det är ritual nästan lite.
Ja, jag tycker det är så härligt att bara få sitta och lyssna på mina kollegor.
Ja.
Se vad de säger. Och hålla med dem ibland och inte hålla med dem ibland.
Men du menar alltså att om man skulle göra ett sånt magasin, det skulle inte funka? Alltså.
Nej, det är svårt att bygga en liga idag, skulle jag vilja säga. Det är det.
Men gäller de här siffrorna du nämner även Premier League?
Ja, Premier League har ju liksom en särställning i Sverige. Ja. Tillsammans då med SHL då, som det heter numera, Elitserien, ja, tidigare i soccer. Och sen så där bakom någonstans så börjar väl liksom Allsvenskan vinna lite mark. Mm. Och Champions League är en ganska unik rättighet. Den går ju inte liksom lika ofta. Men där har du gräddan idag när det gäller de här ligorna. Mm. Sen ja, då har du Hockeyallsvenskan då strax där bakom också, tror jag, som har börjat gå ganska bra. Men sen finns det inte så mycket, du vet, det är svårt att promota en hel liga som Serie A eller Premier Division eller Bundesliga idag. Det...
Men om vi tar det, du gör ju, jobbar ju, är du utslutad Allsvenskan nu när det gäller fotboll?
Ja, och landslag.
Och landslaget också, ja. Mm, och olika
de,
landslag.
Och de stora mästerskapen. Ja, och jag har ju börjat göra dam också, vilket jag är stolt över.
Ja.
Jag var ju själv damfotbollstränare en gång i tiden på 90-talet. Assisterande tränare i Brusins damlag.
Är det sant?
Mm. Och jag var själv också bidragande till att dra igång en damsektion i Andrea Doria.
Ja.
Och slogs för att kunna få in dem i seriesystemet. Men jag fick aldrig in dem i seriesystemet. Men Andrea Dorias damer startade jag tillsammans med en tjej som heter Ida. Och de spelade i alla fall i Korpen.
Ja.
Så att jag har liksom varit, om inte pionjär, så i alla fall slagits en del i...
Men låt oss stanna lite med Andrea Dora, för du har ju, som du var inne på innan där då, till skillnad från en del andra kanske i din bransch där, andra saker utanför sporten också i högsta grad, vilket gör att du som människa tycker jag är ju så intressant och så vacker att göra med. En grej utav det har ju varit i och för sig också sporten, men du har ju haft fotbollslag.
Mm.
Vad hände med det?
Ja, jag tillsammans med Per Jarle Häggelund, en på sitt sätt fantastisk och galen norrman.
Ja.
Det var han som startade Andrea Doria i Korpen. Mm. 2007 spelade vi i Korpen. Och sen frågade han mig på hösten, du, ska inte vi göra verklighet av det här och sjösätta det här i seriesystemet? Och det lät ju bra.
Ja.
Som en båt som det var, Andrea Doria, sjösätta den i sjuan.
Ja.
Så ja, vi hade ju otroligt nya kläder. Jag värvade in 30-40 spelare ganska fort och vi blev extremt bra och klampade igenom serie för serie för serie och sådär. Och någonstans på vägen upp så brast det mellan PJ då, Per Jarle, och en tränare som vi hade där då. De blev osams. Jag fick väl ta mest skit för det. För att den sprickan uppkom och jag kunde säkert ha skött mycket bra. Men jag var ordförande då och både ordförande och sportchef. Men där någonstans så började det liksom bli segt. Så att jag var ju under flera år till, så att säga, engagerad som sportchef och värvade spelare från danska superligan, Martin Fribrock. Jag värvade Janne Tauer från Brage, jag värvade José Monteiro från Hammarby, etc. etc. Och många väldigt,
alltså,
väldigt
bra fotbollsspelare.
Väldigt bra.
Det var inga jävla plojgrej.
Ja, många hungriga, duktiga, riktigt duktiga spelare från Division 1 och Division 2.
Ja.
Så att det här projektet var ju en kombination av glädje, passion, kärlek. Att vara en del av det var underbart. Men det hade också en vinnarådra, så att säga. Och vi skulle bara mata oss vidare genom seriesystemet.
Hur högt upp gick ni?
Ja, vi kom till fyran och fastnade år efter år där. Precis då på kanten upp till division 3.
Ja.
Så sista året för ett drygt år sedan, då var det färdigt för mig. Och då var jag tvungen att liksom... Det hade gått tungt i flera år. Liksom, det tog väldigt, väldigt mycket tid och energi. Så det var dags att rikta blickarna åt någonting annat. Och jag har ju varit tillsammans med en tjej ett par år och får ge lite mer tid till henne.
Mm.
Bodde i Spanien förra vintern tillsammans med henne. Och ja, hittat massa andra nya projekt inom paddeltennis och sådär.
Just det, ja. Så har du släppt fotbollslag helt nu?
Ja.
Och paddeltennis, var kommer den grejen ifrån? Är det en passion från början?
Eller? Ja, jag är ju gammal tennisspelare från början då.
Ja.
Så när jag blev introducerad av Johannes Tomhave, min kompis, för 4 år sedan, så blev jag hooked direkt.
Ja. Vad var det som var roligt då?
Nej, men det är roligare än tennis, det är mycket enklare än tennis. Men det är också, du får ju hjärnan att arbeta, därför bollen kommer tillbaka. Det är ju en bur, va?
Ja.
Så att den studsar runt, den kommer ju bakifrån, den kommer framifrån. Du har en partner du spelar med, det är 2 mot 2.
Vad skiljer mot squash?
Dels att det är en partner, dels att det är ett nät. Och sen, ja, det är mycket som skiljer. Det är en tennisboll då, så att, sen är det lite ploj. Racken ser ut som plojrack, det är sån här beach rack. Eller som såna racket där man spelade på gräsmattan med polarna när man var liten hemma. Och det är en lekfull känsla i paddeltennis. Och det har fortfarande kvar liksom en känsla av, är det en lek eller är det en sport? Det är någon blandning där. Och den lekfullheten, det var ungefär så, du vet, när man var liten liksom, när mamma kom och skrek, nu är det dags att komma in, det börjar bli mörkt, nu ska ni gå och lägga er. Ja. Den känslan har man på padelbanan fortfarande, du vet, när det ringer i klockan, det är slut nu.
Tusan. Leva mitt i nuet faktiskt.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Och det är intressant att du säger det, för att vi behöver mer och mer den här avkopplingen för hjärnan, i och med att mobiltelefonerna ständigt är påkopplade. Så
den borde man förlora sig lite ibland.
Ja, ja, och den borde man stänga av oftare.
Men hur långt kommer det intresset gå? Man ser ju, om man följer dig i ditt flöde, att det dyker upp liksom.
Ja, nu är det extremt stort, för att paddeln hade ju bara kanske 5 banor i Sverige på den tiden, för bara 5 år sedan. Och idag finns det 230, vi har snart 300 banor här. Det är Europas snabbast växande sport. Den här kommer, tror jag, gå förbi tennis på något decennium. I alla fall i Sverige till att börja med.
Det är som när innebandy kom nästan.
Mm, fast den här är inte bara i Sverige. Den här är i hela Europa alltså.
Ah, för innebandy var bara Sverige.
Yes.
Just det är skillnaden där. Ja.
Och den här sporten kommer bli större. För alla kan spela. Det här, du vet, barnen i Spanien, de är 4-5 miljoner utövare där nere. Barnen kan spela, pensionärerna kan spela. Innebandy nådde väl någon miljon utövare. Den här har potential för ett par miljoner i Sverige, absolut.
Ja. Ja, jag får testa någon gång.
Ja, det är brutalt kul. Jag tar gärna med dig.
Vilka är Sveriges bästa kommentatorer då? Om du får nämna 3.
Ja, jag brukar ju säga att Maria Strandlund är den som jag tycker är härligast att lyssna på.
Ja. Vad kör hon för något?
Hon är tenniskommentator.
Ja, okej.
Okay. Så hon är ju helt underbar på sitt sätt, är hon. Och sen så har jag ju sagt då Lasse Granqvist. Han har ju liksom en egen liten zon. Sådär, som jag tycker är härlig.
Är den ohotad zonen?
Nej, men alltså det finns någon som kan vara bättre än Lasse på dam, absolut. Ja. Men det är ändå, det är ju Lasse. Det är Lasse, Lasse. Är du med? Ja. Så det är den zonen på så vis är nog hotad. Men han behöver inte vara bäst, men han är Lasse. Så att,
ja,
han klarar sig bra, ja, tycker jag. Tredje, svårt att säga sådär. Det är ju många liksom om budet där. Och i och med att jag fick frågan så snabbt, så är det svårt att säga vilka.
Men experter då, om man tar dem som sitter bredvid lite snett. Du har jobbat mycket med...
Om Staffan Lindeborg hade liksom...
Varit,
om han hade varit ännu mer så här noggrann i sina förberedelser på uttal och spelare och sådär, då hade jag för det är han inte alltid, det hör man ju, men hans röst alltså, det är ju helt underbart att lyssna på, tycker jag. Jag tycker han är fantastisk alltså,
men folk på sitt sätt. Du har haft Anders Andersson.
Ja, mycket. Och han är ju expert, och han är ju jag så extremt lycklig att ha vid min sida. Jag tycker Anders absoluta styrka är att han har hittat tajmingen och passionen, glöden för det här.
Ja.
Som man kände liksom en gång i tiden. Du vet, när Glenn Strömberg kom fram så hade han ett presentationssätt som var väldigt intressant. Idag har ju han varvat upp ganska rejält.
Ja.
Men Anders, han varvar på, tycker jag, på rätt ställen.
Ja.
Ja, och vi är som hand och handska också. Vi funkar så extremt bra ihop under match.
Ja.
Och vi trivs under mästerskap.
Kan du beskriva den känslan under mästerskap som du är inne på själv? Där? Ja. När ni exempelvis var och följde då svenska U21.
Mm.
Inte så många brydde sig i början. Och några veckor senare så brydde sig alla, för de hade vunnit allting. Hur svetsar ni samman som grupp? Och märker ni själva under resan vad som hände med er? Och som par i kommentators... Liksom, hur funkar en sån resa?
Ja, det funkar jättebra. Jag känner mig ju numera väldigt mentalt stabil också. Och det har varit lite upp och ner faktiskt i mitt liv. Jag har inte kunnat... påverkade, tycker jag själv. Men jag ju gick i terapi i 5-6 år och fått väldigt bra kontroll på det. Så att jag mår ju otroligt bra, det gör jag. Ligger på en fin nivå. Jag har gjort det i många år.
Ja.
Sen har man en nedgång ibland, men då blir det inte så tungt.
Nej.
Men ja, vi framförallt, vi fick vara i Prag tillsammans 2015. Nej. Och det går så extremt bra för det här svenska laget i en av världens vackraste städer.
Ja.
Och vi bor på ett hotell mitt inne i stan. Det är inte alltid gjutet heller när man bokar med vårt tv-bolag.
Nej.
Allting sitter där det ska. Du vet, vi gymmar på morgnarna, håller igång träningen, käkar bra. Du vet, det är ju en speciell matkultur i Prag.
Ja.
Och för varje match som går så får man en känsla av att det här laget går inte att besegra. Och det är den känslan de har i gruppen också.
Ja.
Så att även om de torskade mot England i gruppen där, så var det ju liksom, det var ju en magi, ett skimmer över det här laget.
Ja.
Och då kände ju vi rätt tidigt i gruppspelet, fan, det här kan ju gå hela vägen ju. För just för att de hade en sån stark tro på det. Och i kvalet hade de ju gjort samma sak. De hade ju vänt omöjliga underlägen och framförallt i playoff mot Frankrike.
Just det.
Hur de kunde lyckas med det.
Ja, det var en helt sjuk jävla tillställning. Ja.
Ja, efter torsk 2-0 nere i Frankrike mot världens bästa U21-landslag som de var på den tiden.
Ja. Fick de inte någon mål emot sig också hemma där?
Jo, jo visst. Kurt Savan skulle ju tysta hela publiken.
Just det,
där,
just det. Med den där hon hörs grejen där. Ja. Och sen så vände den, ja. Just det, det var så det var. Ja.
Helt otroligt. Ja. Nej, det var häftigt. Det var så läckert. Nej, det var, och just sällskapet med Anders också. Vi är väldigt olika, vi, men vi funkar bra. Vi umgås inte hela tiden, det gör vi inte. Man måste få vara på rummet eller promenera lite fritt ibland och sådär.
Ja.
Men han ger mig saker. Han är ju... Han är konstintresserad och han är liksom intellektuell. Han tog med mig på någon klassisk konsert där. Jag älskar ju opera, men klassiska konserter har jag inte mycket till övers för.
Nej.
Så jag satt i den där timmen och tittade på honom liksom.
Ja. Vad är vi på? Grejen?
Ja, någon satt och drog på en cello där. Jag vill ju tycka om det, men det är inte så spännande tycker jag.
Nej, men han har jobbat ändå i 10 år, men har följt en ganska låg profil hela vägen liksom.
Ja, han har väldigt låg profil.
Ja. Men sen såg jag någon match, jag vet inte om det var du och han som gjorde det, men det var väl när, om det var Hammarby Häcken eller något sånt där, när Häcken fick ett...
Ja, det var inte jag med.
Nej, men han tappade det där.
Han tappade.
Och det var ju fantastiskt, men han vågade tappa det.
Han av alla.
Ja, exakt. Det var ju så man tänkte då.
Fotbollskanalens mest sedda klipp 2017.
Det var det, det kan jag tänka mig. Mm. Det handlade ju om att de spelade ut bollen, Hammarby, för en Häckenspelare var skadad, va?
Ja.
Och så kastade Häcken inte tillbaka den, utan till sitt
Hammarby hjärta. Hammarby.
Just det, tvärtom var det.
Ja.
Det var Hammarby som inte kastade tillbaka den, utan gjorde mål.
Just det.
Och kvitterade.
Och det var Häcken som spelade ut bollen.
Mm. Just det, precis. Mm. Och Häcken blev skitförbannade. Mm. Och han blev skitförbannad på Hammarby. Och vad blir skitförbannad på Hammarby, bara en sån sak.
Ja, precis, med alla sina fans där.
Ja, det
Nej, men han var ju helt klart rätt ute. Det där är en oskriven lag att man inte håller på så
där. Men det slutade ju inte där, för Häcken gjorde ett avgörande mål sen.
Ja, helt otroligt.
Och han började snacka om rättvisa och grejer sen då.
Jaha, det kanske han gjorde.
Fan, höll i där ett
tag. Poetisk rättvisa.
Ja, det var väldigt... Det var...
Jag bara tänkte så här ibland när jag pratade med några Hammarbyare som hävdar att de gjorde rätt. Tänk om Häcken hade gjort så där mot Hammarby på Tele2. Och varit då lika osportsliga.
Ja, det hade blivit ett
jättebra liv. Det hade blivit rabalder, kan jag säga. Ja. Det hade blivit. Det blir orolig stämning.
Har du stökiga historier att berätta som du gärna vill delge, som har hänt under alla de här resorna du ändå har gjort liksom, med mästerskap och matcher och sånt där? Med andra. Har du sett sjuka grejer som du tänker att det där kan man spara till memoarerna, men berätta i min podd?
Ja, nej, men jag har det många som helst. Men jag träffade ju Magnus Karlsson igår, Weeping Willows.
Ja,
vi hade ju en resa tillsammans med en kompis till mig som heter... Luca Postiglione. Det var ett helt gäng andra människor som var med. Abgar Barsson var med på en av de resorna också. Ja. Och vi kom ner till Neapel. Vi skulle se Napoli Juve i Serie B. Vi åkte till Rom och Neapel på den resan. Och vi kommer ner och det är polishelikoptrar. Och det är 3 timmar kvar till match. Och det är fullsatt där inne.
Ja.
När vi ska gå in och upptäcka att biljetterna är falska.
Ja, vilket ofta händer i Neapel, ska jag säga.
Ja, och det var... Alltså, tiotusentals falska biljetter i omlopp, så kan jag tänka mig mycket människor som står utanför när det var fullsatt på insidan. Och då ringer Luca sin morbror, och han är polischef i Neapel. Så han slåss alltså mot Camorran samtidigt som Napoli ska möta Juventus i Serie B, det mest laddade mötet i Serie A, alltså idag.
Ja.
Då i Serie B, det kan jag bara tänka det. Napoli kom upp från Serie C, Juve hade åkt ner från Serie A. Ah, det var så läckert.
Ja, och
nord mot syd, och vet du, allt fanns.
Ja.
Och så kommer Lukas morbror, dyker upp i någon grön oljerock och en walkie-talkie. Och vi står där ett gäng grabbar, ett tiotal, och bara liksom, vad händer? Häng med, säger han bara. Spring grabbar, veloce, veloce, ragazzi, allora. Kom bara. Och så drar han upp nätet som är en avspärrning till arenan.
Ja.
Och vi kliver in under det här nätet, hela gänget. Han i oljerocken och walkie-talkien. Han går fram till biljettluckan, precis där man går in då på arenan, eller liksom där man ska visa upp sin biljett sista gången. Och bara står och språkar lite grann med kvinnan där. Och helt plötsligt så säger hon bara, ni kan gå in. Ja. Och han bara säger, andiamo ragazzi. Ni kan bara inta arenan. Vi ses. Ha det bra, Luca. Kramar om med morbron, så försvinner Napolis polischef iväg. I sin gröna oljelock. Och så börjar han skrika i sin walkie-talkie igen. Och då var det ju grejer liksom runt omkring. Och vi ser matchen där. Vi sitter nästan i knät på varandra. Folk satt i knät på varandra. Det var så mycket folk på San Paolo.
Mm.
Och när matchen är slut, då händer det för andra gången jag är på den där arenan att tårgasen börjar sprutas ut bland folk när vi lämnar arenan. För det är några som inte kan liksom tygla sina känslor när vi kommer ut, och då börjar polisen spruta tårgas. Och det sprider sig runt omkring. Och det är polishelikopter överallt, och helt plötsligt ser vi ingenting längre. Vi bara springer åt varsina håll, och det gör så ont i ögonen, du vet. Och vi springer och springer, man springer in i någon, och man är inne i någon buskage, och man kommer ut och man är på parkeringsplats, och man är nästan inne i någon bil, och så tittar man upp och var är alla mina polare och sådär, va. Mm. Så vi fick stå, du vet, tog ganska lång tid innan mobilnätet funkar också efter den här matchen. Mm. Så att jag tror det tog någon timme innan vi fick tag på varandra överhuvudtaget.
Fan, det är ju kravall ju.
Ja, och vi skulle komma ihåg, och var det han, och vi ringde hit och dit och fram och tillbaka, och helt plötsligt hitta någon, och ja, men kanske tog någon timme, kanske till och med tog 2 timmar innan vi hittade varann. Och då klev vi in i någon hotellobby liksom och gick igenom hela den här kvällen med varann. Och det var ju liksom så här, vi bara gapade. Det är man inte med om så ofta. Och det var ju häftigt på något vis det där. Liksom.
Men du tycker ju det, men du har inte, en sån händelse skulle kunna få en annan typ av människa att tänka, för aldrig i livet jag åkt i Italien och fotboll igen. Det är de jävla människorna som sprutar. Du vet.
Ja, och jag gillar inte det våldsamma egentligen, det är inte det. Men det kokar ju blodet. Man är så levande, man är så nära livet. Det är det som är så läckert. Ja. Just då är det inget kul när man har tårgas i ögonen. Men allt vi tog in där, och passionen och den här känslan, och i så stark kontrast till svenska SHL, med all respekt, omgång 29 eller omgång 37.
Och hur viktigt det är för människor.
Precis. Ja. Som lever och dör för det där resultatet.
Det är det som är passionens kärna egentligen. Ja. Betydelsen av det liksom. Ja. Vilken är den bästa spelaren genom tiderna, till att börja med, om vi tar den första? Som
fotbollsspelare? Ja. Maradona.
För att?
Messi kanske är bättre. Han har ju visat, och även Pelé kanske var bättre, jag vet inte. Men han dök ju upp under den här perioden där jag växte upp. Ja. Och han spelade ju inte bara liksom motoriskt bra, utan han spelade ju med hjärtat. Det var ju, han dansade ju fram med bollen på något vis. Ja. Och jag har ju sett liksom bilder på i efterhand på saker han gjorde som ingen har gjort, varken före eller efter, tror jag. Möjligen Ronaldinho när han var på sin topp. Ja. Även den som kan jämföra sig lite grann. Men komma in i offensivt straffområde, lätta upp bollen till sig själv och dra bollen på bicykleta till någon på bortre stolpen, som han gjorde. Ja. Det finns ju inte.
Nej. Och sen lyckades han ju även alltså vinna med både sitt klubblag och landslag.
Ja, han bar sitt landslag ju.
Ja, han vann ju 86, det var ju han, ja. Som, utan honom så hade de ju aldrig vunnit liksom.
Nej, och de hade ett okej lag 86, hade de.
Ja,
Borucciaga och Valdano och company var med, ja, då. Ja. Men det var ju inget kalasgäng, och de som spelade 90, det var ju ett riktigt risigt gäng som föll mot Kamerun i öppningsmatchen och ändå tog sig till final. Ja. Och det var tuffingar. De delades ut några röda kort till Argentina 90.
Ja, hela det VM:et var ju så där, så att det spelades i världens vackraste land. Ja. Men vilken är den bästa spelaren du har sett då live liksom, tänker shit, det där är ju sjuka grejer liksom.
Ja, jag har ju en förbläst för Pirlo. Jag har ju det, Andrea Pirlo. Ja. För att
följer du hans Instagramkonto eller?
Ja, jag läste hans bok, gjorde jag.
Ja,
men det är riktigt långt.
Ja. Han är ju en väldigt besynnerlig människa.
Ja, det är han.
På väldigt många sätt
alltså. Ja, det är han. Och när man läser boken förstår man att han tänker på ett helt eget sätt.
Nej, men exakt. Men alltså,
jag har en skön historia om Pirlo faktiskt.
Ja, gärna.
Mm. Jag sitter med Ola Wiklander på... Nej! Jesper Blomqvist. Vi är där. Eller var det Wiklander? Vänta nu då. Nej, det var nog Blomqvist den gången. Men vi sitter inne på Milanello. Och Blomqvist och jag har varit där, och vi har fått liksom gå in på insidan och käka lunch med hela gänget där inne. Paolo Maldini och Cedorf och hela gänget. Och Ambrosini var ju som en kompis till honom, och Ancelotti på den tiden. Så att vi umgicks ju liksom med det gänget. Men vi står kvar efter den här träningen och ser Andrea Pirlo lägga frisparkar.
Är han där själv då?
Han är där med en frisparkstränare. Ja. Och de ställer upp en sån här trämur, om man säger så, med liksom figurer som ser ut då, som, ja, människor, platta då. Figurer, träfigurer. Och han drar första frisparken typ på gässan på en av de här figurerna, första frisparken. Och så får han lite direktiv av sin frisparkstränare där borta. Tänk på det här, gör si, gör så. Just det, säger Andrea. Och sen ställer han sig och skickar in 10 frisparkar i rad över den här förbaskade muren i första krysset. Som att det är det lättaste han någonsin har gjort. Ja. Och vi bara gapar, jag och Blomqvist. Du vet, och Blomqvist var ändå på en hög nivå och har en hyfsad vänster, får man säga. Ja. Men han var också sådär, liksom, han bara skakar på huvudet. Och det börjar bli lite kallt och vi går in och sätter oss liksom i ett av de här rummen på Milanello. Då kommer ju Pillo genom det här rummet efter oss in till den här soffan där vi sitter. Och då spelar Aston Villa och Birmingham i en regnig derbymatch och Aston Villa får frisparksläge från samma läge som Pirlo fast spegelvänt. Och då är det Gareth Barry som kliver fram. Och Pirlo blir stående och tittar på TV:n. Och vi tittar på Pirlo, vi tittar på Gareth Barry, vi tittar på varann och sen kliver Gareth Barry fram och skickar upp bollen på 35:e bänkrad. Och då tittar vi på Pirlo och han bara rycker på axlarna. Och så bara går han.
Ja.
Det var ett moment kan man säga. Alltså helt uttryckslös. Så kan det gå typ. Ja. Och så försvann han.
Han sa ingenting.
Nej, inte ett ord. Han bara hopp. Så kan det gå. Nej, det var så sjuk upplevelse. Det var fantastiskt. Som vi har skrattat mycket åt det, jag och Jeppe efteråt. Men så imponerande. Nu kommer det häftiga faktiskt. Vi gör derbyt någon dag efteråt. Ja. Milan Inter.
Ja.
Pirlo får frispark i exakt det läget. Och Blomqvist säger: vi stod på Milanello för någon dag sedan och såg Pirlo sätta 10 sådana här i rad. Han kommer sätta den här också, säger Blomqvist. Pirlo kliver fram, lättar bollen över muren och börjar jubla innan bollen är i mål. Alltså precis efter att han har slagit till bollen och ser bågen på bollen,
ja,
så sträcker han upp händerna bara, ser man. Och börjar jubla och springer liksom. Eller ena handen han drar upp, ja, höger handen tror jag. Och börjar jogga mot mitten igen.
Det är ju målet.
Ja, bollen.
Han visste innan
han
gick in.
Jajamän. Han skruvar in den i exakt samma maska som han hade gjort på Milanello 10 gånger i rad. Ja, det är sjukt.
Ah, fan vad stor.
Du kan till och med gå tillbaka och kolla på det där frisparksmålet. Det är 1-0 målet efter några minuter.
Fan vad glad man blir att höra.
Ja. Nej, men så han är stor för mig, det måste du förstå.
Ja.
Han var stor redan innan, men ja.
Vi ska säga det också då, att man kan ju rekommendera den där den finns på svensk också.
Hans bok?
Ja, oh. Det är fantastisk läsning faktiskt.
Han tycker inte om att värma upp, eller?
Nej.
Jag älskar sånt.
Nej, och han inför VM-finalen 9 juli 06, det var inga problem att sova eller någonting. Han sov hur bra som helst. Man var dugna över sin namn och sånt.
Han bara gick upp och vann VM.
Ja. Ja, det är underbart. Ja. Men vi vet ju, vi ska runda oss här, men bara lite kort. Kommentatorer är ju väldigt måna om att kanske inte hålla på lag. Och så, har du favoritlag? Du är ändå uppen med liksom vilka länder och ligor. Och du har inga favoritlag riktigt.
Ja, Manchester City är absolut mitt favoritlag.
Ja, det är sant. De gillar du.
Och jag var ju...
Cavani gillar du om vi följer det på Facebook.
Ja, då. Ja, men det är lite för att jävlas med folk också. Jag tycker om Marco Verratti minst lika mycket där i PSG.
Ja.
Men... Ja, jag älskar Cavani för att han jobbar så extremt hårt i matcherna och han är så underskattad också. Så att man får lyfta honom.
Om du skulle kommentera City, skulle du märka att du...
Nej, var... absolut inte. Nej, men jag var ju engagerad i IFK Göteborg så länge de spelade ute i Europa. Det var ju nästan som vårt landslag ju, under alla år jag växte upp.
Ja.
Fram tills jag var kanske runt 25.
Ja.
Men sen har det ju inte riktigt varit samma grej. Men det var ju nästan som att hålla på landslaget när man höll på IFK Göteborg.
Ja, men det är precis. När de var ute i Europa ensamma och alla, ja, både fotbollen och media såg helt annorlunda ut. De var ju som representanter för Sverige.
Ja.
Det var ju folk över hela landet som höll på Blåvitt.
Ja, visst.
Det är svårt nu för en ung supporter av ett allsvenskt lag att förstå att man kunde hålla på IFK på det sättet. Men när allting såg helt annorlunda ut då.
Ja.
Så kan man väl
säga. Det var de man såg på TV.
Ja.
Så var det.
Ja. Framtiden nu då? Hur ser framtiden ut i liksom den värld du är i? Du kör ju gladiatorn också. Du sa det innan vi satte på här att folk, när de små växer upp så kommer de komma ihåg mig som att jag var i gladiatorerna.
Ja.
För alla barn älskar ju gladiatorerna.
Ja. Ja, men det är det som är häftigast med gladiatorerna, att jag tror liksom en del undrar nog vad tusan man gör när man hoppar på ett sånt gig. Därför...
Är det inte tillräckligt coolt? Eller?
Nej, men jag tror liksom man spelar lite grann med sin trovärdighet när man utnyttjar sin, så att säga, röst i ett sånt sammanhang. Det tror jag, absolut. Som när Bengt Magnusson var med i Vem vill bli miljonär och så läser nyheterna dagen efter. Jag kan förstå om det finns en sån koppling.
Mm.
Men å andra sidan, livet är ju ständigt föränderligt och ju mer nya uppdrag och sånt man aldrig har provat på dyker upp, så vill jag ju vara där och testa åtminstone.
Mm.
Det är ju jättekul. Jag vill absolut inte sitta och liksom göra samma jobb och samma matcher dag ut och dag in, utan jag vill ha en vardag som är spännande och jag lär mig gärna nya saker och utvecklas. Och då går det liksom inte att stå kvar och göra samma saker hela tiden.
Vill du vara kvar i Sverige så? För du bor ju, eller har bott åtminstone rätt mycket tid utomlands och i Spanien och sådär. Känner du att du liksom...
Jag vill bo där faktiskt. Det vill jag.
Helt,
i framtiden. Nej då,
saknar du Sverige när du är i Spanien?
Alltså jag har ju hittat rätt nu i Sigtuna på något vis. Att det är en mysig hemvist.
Det är en jättefin stad.
Ja, Sveriges äldsta.
Ja, ligger kanon över vattnet, kan man ta små löprundor om man känner för det. Så.
Ja,
det är jättefint där.
Jättefint.
Och bra, fin bebyggelse och fint centrum. Och ganska unik, till skillnad från många andra mindre svenska orter, ser ungefär likadan ut. Men den har sin identitet.
Verkligen. Nej, men jag älskar den där stilen också, den här gamla, liksom, både Sigtuna eller Visby eller andra mindre städer. Vi brukar resa runt.
I Sydeuropa mycket förut.
Ja, precis. Ja. Vi älskar den miljön, både hon och jag. Det var himla tur att jag träffade henne. Ja. Så, som tycker om samma saker. Nej, men så i Sverige skulle jag ju gärna vara under några månader per år.
Ja.
Men den stora delen skulle vara drömmen att kunna få bo i Spanien. För att jag tycker om mentaliteten och livsstilen och känner mig lugn och hemma där.
Hur mycket av Jesper Husfeldt lägger du i arbetet? Och hur mycket, det känns som att du la mer av dig själv i arbetet innan. Nu har du andra saker också. Men för den saken skulle göra inte att det liksom slarvar med jobbet. Inte så jag menar, men... Du har en identitet som också sträcker sig utanför yrket mer. För det är ju ett dedikerat jobb. Det krävs mycket tid, mycket passion, mycket för att liksom vara på toppen som du har varit under så lång tid. Det är det jag är ute efter.
Men jag hade dubbelt så mycket arbetsdagar och arbetstid under den här tiden när vi höll på med Club Calcio. Jag gjorde även Europa League. Jag kommenterade, jag var programledare. Jag var liksom med,
var med
överallt.
Jag vet det där som gick på
Fotbollskanalen Europa.
Ja, just det.
Jag var med och gjorde landskamper. Jag gjorde ligor. Jag var liksom med lite här och där. Och det var och samtidigt. Och sen var det gladiatorer. Det var, så att jag hade inte så många lediga perioder. Och för få andningshål helt enkelt. Och det tryckte ner mig själv tycker jag. Under en period där så var det tufft liksom. Och samtidigt då, jag hade inget förhållande. Jag tränade väldigt bra. Jag käkade liksom ganska mallat, om man säger så. Och det, jag tror det är ganska vanligt att man gör det i det här högpresterande yrket som vi har. Som kräver en hel del.
Men det blir också en sorts narcissism som kommer ur det. Man blir otroligt jag-centrerad hela tiden. Alltså det är jag som mår, jag ska äta de här svarta lådorna då, jag ska vara hungrig på kvällarna för att inte gå upp i vikt där, för att jag ska vara med i tv och se bra ut då. Det är det handlar bara om en själv.
Ja, nu pratar du av erfarenhet antar jag, men jag känner igen det du beskriver såklart. Nej, det var ju bra år på sätt och vis, men det var ju år där jag liksom var ner och vände någonstans i källaren vid något tillfälle. Det var två tillfällen till slut. Men vid första tillfället så tog jag tag i det direkt på dagen. Så fort jag kände att fan, jag mår inte bra.
Men vad var det som hände då?
Det var någonstans mellan jul och nyår. Det bara blev ett mörker. Det bara liksom gick fem dagar i rad där. Du vet, inget hände, inga jobb, ingenting. Folk var väl bortresta. Jag gick hemma liksom i mörkret. Och mitt inne i Stockholm då, bodde liksom mitt i Vasastan. Kom inte iväg på min semester som jag brukar ta där över nyår. Och jag bara kände fan, jag mår inte bra. Och den dagen jag kände det så tog jag tag i det liksom pang. Gick in till en kompis då som har en pappa som är jätteskicklig på coaching och terapi och sådär. Så att jag tog hjälp av honom i några år och lärde mig massor om mig själv. För att målet är ju ändå att kunna vara en bra människa för sig själv. För det är ju underbart att må bra.
Ja.
Men också för dem runt omkring, vänner och familj och sådär. Att vara den bästa upplagan av sig själv för dem. Det var ju liksom målet med det här. Och det har jag alltid velat vara. Och tycker att jag har lyckats hyfsat. Och ibland då så har jag ju liksom tappat navigationen. Jag har liksom blivit lite för... Ibland när jag har blivit provocerad, jag har känt mig provocerad, så har jag överreagerat några gånger. Och det finns de som har fått... Det är inte så att det är många, men det har hänt vid några tillfällen. Och det känner jag att det gör jag inte längre. Men de gångerna har jag säkert bränt människor också. Men det känner jag inte att jag har kvar.
Men det känns bättre nu.
Det känns det bra.
Ja. Går du i terapi nu?
Nej, jag lärde mig så mycket mellan, kan jag ha varit 37 till 42 ungefär. Och idag är jag 44. Så att det har gått ett par år då. Utan att jag har tagit hjälp av honom. Men alla de här grejerna som jag lärde mig har ju tagit mycket lärdom av och kan använda i.
Jag tror inte du hade kunnat leva i en relation alltså, om du inte hade tagit den hjälpen. För jag tror inte att det är som ibland att man säger att man mår bättre för att man träffar någon, utan du mår bättre och sen träffar du någon.
Ja, det köper.
Och då blir det jättebra. Det är den dörren du går igenom först.
Ja, Jag håller med. Ja, jag hade nog, och det var lite målet tror jag också med den här terapin. Att kunna liksom må så otroligt bra som man kunde ge hela sig själv till någon.
Ja.
Och någonstans där i slutet av den terapiperioden så gick det upp för mig vem jag ville vara med.
Ja.
Och henne kommer jag ju vara med också.
Hon vill vara med dig också.
Ja, ja. Det är magi.
Ja, det är underbart.
Mm.
Ja, men stort tack för att du kom hit.
Ha,
stort
kul.
Lycka till i fortsättningen.
Tack.
Tack ska ni allihopa.
Kul att vara här.
Ja, fortsätt då.
Varmt välkomna tillbaka nästa vecka. Lämna inte oddsparen.com under veckan, för som sagt, måndag, onsdag, fredag publiceras det helt nya krönikor om sport där, som då jag har skrivit, och de är värda att läsa, det törs jag lova er. Tack för reaktionerna efter Patrik Ekvall, tack för beröm, tack för uppmuntran, tack för kritik. Till skillnad från rykten tas även negativ kritik emot väl. Ja, ganska väl åtminstone. Tack också till Anton Avernäs för signaturen och för att du bara lappar ihop det här avsnittet så att det blir bra på alla sätt och vis. Ta hand om er nu då. Och så Forza Roma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.